Hörrni, i och med att vi ska be i grupperna idag så tänkte jag att jag skulle dela lite grann om har bön och tro något att göra med varandra? Vad ser ni? Eller hur? Det är ingen mening att be om man inte tror. Okej, jag tänker så här att vi människor, vi vänder oss i bön för hjälp. Alltid till det eller till den som vi tror kan hjälpa oss. Om du har dålig syn så går du inte till skomakaren, eller hur? Och jag som tyckte det var fantastiskt påhitt. Och så ser inte någon ett ord. Okej. Men det är väl självklart att har jag dålig syn så går du inte till skomakaren för att få hjälp med det, va? Så, ja, det är precis det. Så det är samma sak med vår bön. Vi tror att Gud hjälper och det är därför vi vänder oss till honom i tro, eller hur? Eller i bön menar jag. Och ni vet att det finns otroligt många uppmaningar i Bibeln till att bön utan tro är egentligen värdelös. Om jag går till någon och liksom tror inte att den personen ska hjälpa mig, då är det värdelöst att överhuvudtaget gå dit. Och jag kommer inte läsa alla verser här, men jag ska citera väldigt många texter. I Markus evangeliet 11, 22-24, kanske en av de kändaste texter att citera när det gäller tro, bön och tro. Jesus säger så här att han uppmanar folk och säger, ni måste tro på Gud. En annan översättning säger, ha tro på Gud. Och det är klart i Hebreerbrevet där kapitel 11 så står det skrivet att om någon vill nalkas Gud måste han eller hon tro på att han finns. Eller hur? Självklarheter. Så Jesus säger att ni måste tro på Gud, eller ha tro, ha förtröstan och tillit till Gud när ni går i bön till honom. Och det enda villkoret som han nämner i den texten till eventuellt uteslutet eller uteslutet bönesvar, det är om man går till bön eller man går i bön till Gud men har oförlåtelse i sitt hjärta. Han säger, och när ni ber så se till att ni förlåter om ni har någonting att förlåta mot någon annan. Det som är intressant förra söndag talade om det här om kunskapen och känsla som hindrar vår relation med Gud. Och det är tyvärr väldigt många av oss, även kristna, som lever ett liv där vi ser, jag kan inte tro på det där därför att jag förstår inte vad det där är. Ja, men ingenstans står skrivet att den som förstår sig på Gud ska få bönesvar och så vidare. Och sen den där känslan som vi sa också, känslorna, kom ihåg att första två aspekterna av vår relation till Gud eller med Gud som djävulen attackerade, det var faktiskt kunskap och känsla. Det är två av Gud givna resurser, och jag ska bara repetera vad jag sa i söndags eller förra gången. Det känsla och kunskap är gåvor från Gud. Är det inte fantastiskt att han skapade oss så kloka som vi är? Och ännu klokare. Men vi har tappat en del av kunskap på grund av syndafallet. Och är det inte fantastiskt att han skapat oss med känsla, förmåga att uppleva saker? Men när dessa två resurser som Gud har gett oss dras utanför sin rätta kontext, det vill säga gemenskap med Gud, då blir de ett hinder istället för att bli en tillgång. Så i Hebreerbrevet står det 3:11-3, genom tro vet vi. Okej, låt mig få bara göra en liten anspel här. När evolutionisterna säger, för 40 miljarder år sedan vet vi att det där hände. Jag menar, jag måste erkänna att deras tro är minst miljon gånger större än min. För de uppenbarligen tror på att någonting har hänt i och med de använder sådana uttryck. Okej, det är inte det jag ska uppehålla mig vid. Så Hebreerbrevet 11:3 säger att genom tro vet vi. Med andra ord, när vi ber i tro, då vet vi att Gud handlar på vår bön och det som vi ber om, så kommer detta att ske. Det är det som Markus evangeliet 11 och 24 säger. Och när ni ber så tror ni har fått det, och det kommer att ske så. Nu vet jag att det finns otroligt många nyanser här, och det är självklart att det är viktigt att veta vad man ber om. Att det är i enlighet med Guds vilja och så vidare. I fjärde Moseboken 23 och 19 så står det skrivet det här med att veta vem vi vänder oss i tro eller i bön. Det står skrivet 23 och 19, fjärde Moseboken, att Gud är ingen människa, han kan inte ljuga. Det här är väldigt viktigt, för att låt säga så här att jag har ett behov och jag kommer till dig och berättar om mitt behov. Och du säger, jag vet, jag känner till en person som kan hjälpa dig verkligen. Vad är nästa logiska frågan jag kommer att ställa? Jag kommer att fråga troligtvis, känner du den personen? Är den personen tillförlitlig? Kan jag verkligen lita på den personen, eller hur? Det är en normal fråga vi ställer. Här står det skrivet att den Gud vi vänder oss till, han kan inte ljuga. Han är sannfärdig och han vet allt vad vi kommer att be om, och han vet vad vi behöver, och han är beredd att svara på våra böner. Det är utgångspunkten. Så vi nalkas en person som är trovärdig, en person som inte kan ljuga och en person som är villig att svara på våra böner. Andra aspekten av det här är att även när detta är så solklart alltihopa, så kämpar vi människor med det här saken som heter bön och tro på Gud i bön. Vi har i Markus evangeliet en man som kommer till Jesus och ber om att han ska hjälpa hans son. Och Jesus säger till honom, allt är möjligt för den som tror. Och då säger mannen, Herre, jag tror, hjälp min otro. Vad är det mannen säger egentligen? Han säger så här, Herre, jag vill och jag lägger min liksom tillit till dig som person. Jag respekterar dig, jag vet vem du är. Men jag har så svårt att helt och hållet lita på dig i den här situationen. Han har sett troligtvis sitt bönämne i många år obesvarat, och han kämpar med det här. Samma sak i Markus 5, 25-28 har vi den kvinnan som har kämpat med hälsa, som har haft blödningar i väldigt många år. Hon har spenderat alla sina pengar på läkare och ingenting har hjälpt. Sen hör hon om Jesus och tänker inom sig. Vad tror ni hon tänkte? Jag tror det fanns så här två aspekter av hennes situation. Det ena är att hon med fakta framför sig, att hon har spenderat alla pengar för någonting som hon vände sig till i tro att det kommer att hjälpa henne. Okej, får jag vara nu lite konkret, eller jag vill inte säga provokativ, men lite kanske. Finns det någon här som har spenderat ganska mycket pengar på läkarna och att du skulle få hjälp från läkare och du ser inga resultat? Är det inte så att även att läkarna inte är allsmäktiga, så smyger sig in det där hjälplösheten så att säga in i vår attityd också gentemot Gud? Och speciellt vi i Sverige som tror att vår sjukvård var allsmäktig för några år sedan, nu börjar vi tappa tro på det, eller hur Rosa? Då är det väldigt lätt att liksom låta det där faktum att läkarna, experter och allt annat har inte hjälpt mig smyga sig in och börja stjäla min tro på Gud också. Jag måste berätta på mig just nu. När vi bodde i Amerika för många år sedan, så var vi med där i en församling i Dallas. Och då berättades det att ett missionspar kom hem från Kina, tror jag. Han var jättesjuk. Han hade 5 stycken de här proppar i kring hjärtat, och han skulle opereras. Och jag sa till den där pastorn i församlingen, kan inte vi gå och be för honom? Ja, självklart, sa pastor. Vi går och ber för honom, det skadar inte. Den stunden vi kom in på sjukhuset i rummet, så står läkarna där, en läkare och de andra och pratar med den sjuke mannen och säger till honom att det här kan sluta illa. Du kan till och med dö. Vad roligt när du går in någonstans och du vill be för någon. Och den första informationen som möter dig det är att patienten troligtvis kan dö också. Du skulle helst vilja höra att läkarna sa att det är ingen fara, det finns faktiskt chans. Då tänker du, då kommer min bön också att vara starkare, va? Och då står vi där och när läkarna gick ut ur rummet så ser jag till honom så där. Till saken hör att jag hörde en undervisning innan dess av Charles och Francis Hunter. Och det liksom befriade mig från det där trons spänningen. Har jag tillräckligt tro eller något som jag såg bara att det är mera upp till Gud än till mig, eller hur? Och jag sa till honom, kan vi be för dig? Och han sa, ja men självklart. Och så nämnde han minst 4-5 stycken tronshjältar som hela världen visste om, som bad för honom och han är fortfarande sjuk. Och då självklart kommer en röst till mig och säger, Stojan, var nu ödmjuk och be inte. För att om du säger, nu ska jag be för dig, då ser du de där 4-5 stycken som hela världen vet om. Att de har svagare tro än du. Eller hur? Hallå? Och tror ni inte det kom till mig den tanke? Jag tänkte, åh Gud, tack och lov. Det är bara jag som fattas på listan där. Och mitt namn, då är kompletter. Allt är kompletterat och alla stora hjältar bad. Jag lade handen på hans hjärta. Ärligt sagt, som en papegoja. Repeterade allt vad jag hörde på kursen om bön. Jag sa bara, ni propparna befaller er i Jesu namn, flytta på er. Blodet börjar strömma genom hans ådrar, blodådrar. Och jag sa, amen. Och så sa jag till pastorn, låt oss gå nu. För jag vill inte höra något mer eller se något mer. Vi gick därifrån. Nästa söndag på gudstjänsten står en man framför och vittnar. Och det är den mannen. Totalt helad. Nu vet ni vad. Nu tänker jag så här att jag önskar att jag har alltid den attityden. Men tyvärr så är jag ibland också som det här mannen som säger, pappa som säger, Herre, hjälp min otro. Och nu vet ni vad. Nu kommer jag till det som jag vill förmedla idag. När Gud hör någons vädjan. Hjälp min tro eller hjälp min otro. Då är Gud villig att hjälpa oss. Och nu vill jag nämna några hjälpmedel som Gud vill ge oss. För att vi ska kunna tro på honom mer och mer. Okej. I Jesaja 7 så har vi en kung i verserna 11-12. Som är i en situation som är svår. Gud kommer till honom och säger. Hör du, begär ett tecken av mig. Att jag kommer att handla. Och kungen säger, nej, jag ska inte fresta Gud och begära tecken. Då säger Gud, då ska jag ge dig tecken. Och då går det ut på det där att en kvinna ska föda och så vidare. Det är lite messianisk profetia, va? Men det som jag tycker är roligt här, det är att Gud säger till ett, lyssna nu på mig älskade vän, jag talar, nu predikar jag både till mig och till dig självklart. När Gud ser ditt och mitt din och min längtan efter att verkligen tro på honom men att vi kämpar med olika saker då är Gud villig att ge oss olika tecken som styrker vår tro. Nu vill jag säga det här är stor skillnad mellan det som står skrivet i Matteus 4:7 till exempel när djävulen kommer och frestar Jesus. Och det är stor skillnad mellan det här som jag ska läsa nu i Saltaren 78. Nu vill jag bara att det blir klart här för att någon sitter på en gång och säger nej, man ska inte begära tecken, speciellt inte i Nya Testamentet. I Saltaren 78 och 19 står det skrivet så här. Men de frestade Gud i sina hjärtan genom att kräva mat efter sitt begär. Så man kan fresta Gud med sina begär efter tecken. Och där, när Jesus talar med fariserna och de sina samtida som säger ge oss, visa oss ett tecken. Då säger Jesus, denna trolösa generation kommer inte få något tecken. Varför säger Jesus så? Jo, därför att han ser hjärtats attityd. Han ser att de här fariserna begär tecken därför att de ifrågasätter honom. Men i det här fallet, när Jesus ser eller när Gud ser till det här Sidkia, då ser han ser hans hjärtats längtan efter att tro och lita på Gud, men att han förmår inte därför att han kämpar med vissa saker. Då är Gud villig att hjälpa till och ge oss olika tecken för att styrka vår tro och liksom driva bort de här molnen, tvivelsmolnen. I Markus 10:51 så har vi en annan sånt där, ett sånt erbjudande från Jesus själv. Då kommer det står skrivet så här i 10:51. Det är några spetelska, eller en blind tiggare, förlåt. Som ropar och vill få hjälp. Och de tystar honom, de andra runt omkring. Kära någon. Tänk nu när du sträcker sig efter Jesus, men omständigheterna och din omgivning tystar dig. Då ska du ropa ännu mer. Och när Jesus hör det, då kommer han till honom och säger. Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Herren ser hans hjärta. Herren ser att han vill tro. Men Herren ser också hans kamp. Då är Jesus så beredd. Han säger, säg oberoende vad du säger. Säg vad du vill att jag ska göra med dig för dig. För att jag vill styrka din tro i ditt hjärta. Och då när vi tänker på det här, då tycker jag det är fantastiskt bra att veta det här. Att Jesaja 42:3, vers 3 säger att han släcker aldrig den tynande veke. Okej, okay. Så även om din och min tro är full av rök, även att vi inte ser på grund av rök, även att vi inte ser så klart mera på grund av besvikelser och mycket annat, och vår oförmåga att sätta vår tillit och förtröstan till honom 100%, när han ser den kampen, då vill han komma och blåsa liv i denna tro. Så jag tror att när vi ber nu idag för varandra vid borden. Jag har redan två grejer som jag tycker vi ska be för. Vi ska be att Herren visar dig och mig någonting. Eller han styrker vår tro och vår längtan efter att tro på honom mer. Okej, i Matteus det är intressant. Nu ska jag läsa Matteus och några verser till ska jag nämna. Matteus 11 och 14. Det här är mycket intressant, tycker jag i alla fall. Han talar till sina lärjungar om Elia bland annat, profeten Elia. Och så ser Jesus så här i 11 och 14. Han säger, och om ni vill ta emot det, eller om ni vill tro, han är den Elia som skulle komma. Han talar om Johannes döparen. Men jag gillar det här. Jesu inställning, han tvingar inte dem till någonting. Han säger, men om ni vill tro, så säger jag till er att Johannes döparen är den Elia jag talar om. Så han egentligen säger till dem, om ni vill bli mer benägna att tro på mina ord, om ni vill luta åt det hållet att tro på vad jag säger, då ska jag säga till er och bekräfta om ni är villiga att tro på det. Och det är det här som jag upplever att Herren vill helt enkelt hjälpa oss med. Och då vill jag nämna bara några fall och sen ska vi dela oss i grupper. Jag vill nämna om de situationer där Gud var villig att gripa in och göra saker för att styrka din och min tro eller människornas tro här. Andra Moseboken 4:5 först. Nu har Gud kallat Mose och Mose tvivlar på sin förmåga att han duger till den uppgiften Gud kallar honom till. Vad gör Gud? Han ser hans kamp, han ser hans hjärta och han ser Mose villighet men också hans oförmåga att säga ja till den kallelse som Gud kommer till honom med. Då säger Gud till honom, Mose, vad har du i handen? Han ser en stav, kasta den. Han kastar staven, det blir en orm. Och då säger Gud, ta i svansen nu. Du vet att du tar inte ormen i svansen, det vet man. Eller hur? Men Mose handlar på Guds ord. Och tar ormen i svansen och det blir stav igen. Kära Gud, nu är det inte svårt att bli profetisk. Sitter en hel del av er här idag. Inklusive han som står. Som har precis sån situation. Ser omöjligt ut. Ser till och med skadligt ut. Farligt ut. Vem ska ta i ormens svans? Men Mose tänker det är Gud som säger. Som tog i det. Och det förvandlades igen till något normalt. Gud gav honom ett tecken. För han såg hans tro. Jesaja 41:18-20. Han säger, Herren säger, jag ska förvandla öken till källor för att ni ska komma till insikt att det är jag som är Herren. Vännen, får jag tala nu utifrån det här ordet. Denna öken som du är i just nu, Herren kan förvandla den till källor med levande vatten. För att du och jag ska tro på att han är den han är. Säg till honom. Frästa inte honom men utmana honom för din egen skull i ödmjukhet. Säg till honom, Herre, jag vill tro mer men hjälp mig. Ge mig någon hjälpmedel till att min tro ska ta nya steg gentemot dig och förtröstan på dig. Ge mig, Herre, en liten tecken. Och Gud säger, vad vill du? Ja, men förvandla där öken till vattenkällor. Och det är inte så lite. Ja, men för Gud är ingenting omöjligt. Det andra, Domarboken, kapitel 7, verserna 9-15. Det är Gideon. Han ser situationen bland Guds folk. Total depression, totalt nederlag. Ingenting fungerar. Ängel kommer till honom och säger, Herren är med dig, tapper stridsman. Han tvivlar på det, han vänder sig och undrar, vem talar Gud till det? Jag är ingen tapper stridsman. Och Herren vet det. Och lyssna vad han säger till honom, det är bara några verser här. Han vet hur Gideon har det i sitt hjärta, ser till det där tynande veke. Och så säger han till honom i kapitel 7 och vers 9. Den natten sa Herren till Gideon, res dig och gå ner mot läget för att jag har gett det i din hand. Kära någon, allt är gjort, seger är redan fullbordad. Och lyssna vad Herren säger vidare. Men om du är rädd för att dra ner, då gå ner till läget med din tjänare Pura och hör vad de ser där i läget. Ja, det där som Anders sa nu, han leder oss varsamt fram som vi sjöng i där sången. Det är exakt så här. Gud vill inte kräva av dig och mig att spänna vår tro på någonting så att det spricker. Han leder oss varsamt fram. Han ser att Gideon har en portion av tro och saknar lite mer tro. Och Gud säger till honom varsamt, om du nu är rädd, står jag nu. För att han vet att jag är rädd för vissa situationer i livet. Men om du är nu rädd så kommer jag att skicka någon hjälpmedel för din tro. Så sa han, gå in i den situationen. Du kommer att höra vad de pratar. Och när han kom dit så pratar de två fienden där på fiendens sida om en dröm som de hade. Och drömmen är sån uppmuntran till Gideon så att hans tro bara exploderar och han går. Halleluja. Förra gången jag predikade så sa jag, någon påminner mig om det. Du sa att du skulle berätta om det, vad som hände när du åkte till Sigtuna häromdagen. Och jag glömde det, nu ska jag berätta. Jag var i Sigtuna på någon bönedag där för två veckor sedan. Och jag måste säga att jag har min kamp som jag går igenom just nu. När jag satte mig i bilen och åkte till Sigtuna, då sa jag, och det är märkligt det där, när du ser till Gud något på ett sätt som du sen fattar, att du sa det på ett sätt som verkligen var ren, ärlig tro, så att säga. Jag bara bad högt och sa så här, Herre, du är inte en Gud som ger bara en eller två chanser. Du ger även tredje chans. För att jag upplever att Gud börjar ge mig tredje chans i livet. Jag vet inte ens vad det betyder. Men det betyder att jag har fulat två gånger minst. Eller hur? Och jag sa i bilen, Herre, du är en Gud som ger tredje chans. Och jag tänkte på mig själv. Och då sa jag, jag är öppen för att du ska uppmuntra mig på det här bönemötet. Och jag är öppen att uppmuntra någon annan. Så jag åker dit när vi efter lovsången, underbar lovsång var det. Och när vi skulle börja be tillsammans så sitter en kille bredvid mig. Säger, kan jag be för dig? Ja, be för mig, sa jag. Skadar inte. Första orden som kommer från hans mun är, Herren ger dig tredje runda. Och jag sa, okej, Gud. Var det så lätt? Var det så snabbt? Ja, och det enda jag kan säga, det är att Guds ande gav mig, jag kan inte förklara det, ett ärligt rop till honom. Visa mig, uppmuntra mig, jag bör höra att jag har inte spenderat mina chanser. Och när jag sa det, då var han där på en gång. Okej, jag vill bara nämna då vad som Gud också, på vilket sätt Gud reser vår tro också, genom andras vittnesbörd. Jesus talar om Johannes döparen och säger, Johannes döparens vittnesbörd är för att ni ska tro på Messias. Apostel Johannes säger i 1 Johannes brevet 1 och 3, det här har vi sett, det här har vi hört, det här har vi rört vid. Och vi delar vårt vittnesbörd för att er tro ska stärkas och att ni ska sätta er tillit till honom. Det är därför vittnesbörd är så otroligt viktig. Sista två saker eller hjälpmedel. Johannes 13 och 19 och 14 och 29. Jesus säger, där har jag sagt till er i förväg. Så när detta sker ska ni veta att det är jag som har sagt och att ni är trygga. Profetiskt ord är en hjälpmedel till tro. Vänner. Och det är oftast mycket enklare saker som du kan säga till någon annan för att uppmuntra än du tror. Säg bara något. Bara uppmuntra. Och då vill jag avsluta med det här att läsa Lukas evangeliet 17:5. Och sen Lukas 17:5 så är det verserna som vi bör ta med oss nu. Han talar om igenom förlåtelse, även om någon kommer till dig sju gånger, frågar de oss, så säger han inte sju gånger, sju gånger 70 eller 77 gånger, vilket som. Och då när de hör det där så säger de, apostlarna sa till Herren, ge oss mer tro. Okej, Herren vill ge oss mer tro. När vi delas upp i grupper, nu jag vet inte om du hade redan. Eller jag kan säga så här, jag fick att vi ska be för två saker. Första är just det här. Låt oss be för varandra att Herren ska öka vår tro på honom. Och det andra som jag tycker vi ska be eller göra, det är att berätta i gruppen någon, det bör inte vara för många, berätta något vittnesbörd som du tror kan styrka de som är tillsammans med dig i gruppen. Berätta om något Guds under i ditt liv. Oberoende om det var 40 år sedan eller 4 dagar sedan. Berätta något kort, koncist, så att andra hör och är uppmuntrade genom det. Okej. Okay. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du ser vår hjärtats längtan. Vårt hjärtats längtan efter att mer och mer tro på dig, sätta vår tillit till dig. Herre, vi har så mycket i våra huvuden, i våra känslor och allt. Jag bara ber att du ska komma med din helige ande och rensa i det här lilla utrymmet här uppe i huvudet. Rensa från alla moln. Driv dem på flykt genom din helige andens vind. Och övertyga oss, Herre. Herre, förlåt. Hur ska vi, Herre, rättfärdiggöra vår otro på en allsmäktig Gud och en Gud som aldrig ljuger. Vi vet att problemet inte är på din sida utan på våran sida. Och det är därför vi ber att det ska bli till en välsignelse och uppmuntran för oss när vi är nu i bön tillsammans. Amen. Amen.